I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
They said, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show.
Hej och välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent & Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I dagens program träffar vi Peppe Ekmark som är vd för Clipster. Vi hör om hans tidigare erfarenhet som försäljningsdirektör på Metro och MTG och hans bakgrund från MTV och TV3. Vi får också höra att han känner mystiska kroppsläsare och spåkvinnor och att han käkar middag med Laura Pausini. Att han sålt skoputsmaskiner, har en tvillingbror och att han startade en cykelverkstad när han var 12 år gammal. Vi får också höra att han har blivit omnämnd som årets entreprenör och att han lyckats med mycket han tagit sig för. Men vi får också ta del av tuffa perioder som han sedan vänt till något positivt. Häng med allihop och lyssna på Peppes historia. Välkommen Peppe Ekmark, idag vd på Clipster, lång historia från MTG bland annat. Välkommen hit.
Tackar.
Kan inte du börja med att berätta lite om din bakgrund och din familj och din uppväxt så att man får en liten...
Bakgrund och min familj? Jag är uppväxten ute i Danderyd, Stocksund, med en ganska stor familj. Vi var egentligen 7 syskon. Fast det är 4 föräldrar. Mm. Fast vi 7 syskon levde ganska nära tillsammans hela tiden. Så jag upplevde att jag har 4 syskon. Ja, en tvillingbror. Plus min mamma fött ytterligare ett tvillingpar. Så min mamma fött 2.
Enex, är ni lika?
Nej, 2x. Stämmer då.
Nära förhållande till syskon då, mamma och pappa?
Ja, absolut. Nu är pappa död. Mm. Men mamma lever fortfarande och vi har en bra relation.
Vem i din uppväxt har spelat extra stor betydelse för dig och vart du har kommit?
Faktum är att idag inser jag att det är min styvfar, som också är bortgången nu, som jag bodde med. För när vi separerade, när mina föräldrar skildes, då valde de faktiskt att separera mig och min tvillingbror. Så att Nicke fick bo hos pappa och jag fick bo hos mamma. Och det är intressant att du ställer den frågan. Mm. För jag märkte verkligen då skillnaden hur vi blev som människor.
Åh, vad intressant.
För min mamma var väldigt orolig av sig och då i självförtroende och självkänsla. Och jag märkte att jag fick det med. Medan min pappa var väldigt så här framåt och galen och liksom bra självförtroende.
Stark på
det
sättet.
Ja, och det fick min tvillingbror.
Ah,
så det är intressant. Men jag hade då det kom en ny pappa in i bilden som heter Börje. Som var, han var med som en kompis och han var helt fantastisk. För han var stenhård. Men lika hård som han var, var han lika kärleksfull. Och det är något som faktiskt jag tar med mig idag. Att jag tror på tydlighet, men jag tror lika mycket på kärleken till det.
Just det. Så där har du alltså sett präglingen från då omgivningen och hur den påverkar oss människor. Att vi blir ett resultat av våra erfarenheter och vår
omgivning. Absolut. Och det är faktiskt något som jag tittar väldigt mycket på nu när jag går kurser just nu också i de här sakerna. För jag är nyfiken på det här. Vad är det som gör? Du föds som ett original och sen blir man en kopia. Och jag hävdar bestämt, du kan inte vara en bra ledare om du inte är ditt original. Mm. Och det här är något som jag faktiskt till och med föreläser om just nu som jag tycker är otroligt spännande.
Utveckla det då, så att vi får veta mer.
Nej, men just den här blygheten som jag fick, det störde mig lite. Jag märkte liksom att jag hade mycket drömmar och mål och saker som jag ville göra. Men problemet var att jag litade inte på mig själv. Och då blev jag den lilla blyga pojken som inte liksom tog för mig någonting. Men sen, det var ju saker som hände i livet som gjorde att det blev
Som långt ifrån blyg, tänker man dig nu.
Och, ja, och, men ja, det händer ju saker. Livet utmanar en. Och jag tror att jag tog tag i de utmaningar som livet gav mig. Och gjorde något bra av det. Och det gjorde mig till att jag faktiskt tänkte om helt och hållet. Jag tror alltid att jag har varit kreativ. Men jag har aldrig trott på mig själv, men det gör jag idag. Idag vet jag att allt går.
Mm. Och blyg känns du inte alls om. Jag minns att jag ringde till dig ett kallsamtal för många år sedan. Och minns det samtalet än idag. För jag minns att vi garvade så mycket i det där samtalet. Fast vi aldrig hade mötts i verkliga livet. Och det där samtalet kom jag med mig. Och det präglar också hur jag ser på dig. För att du har alltid en glad uppsyn och en positivitet och en sprudlande energisk person, så att jag kan inte se en blyg Peppe Ekmark.
Nej, men jag var blyg. Mm. Jag kan berätta vad som hände också.
Mm. Gör det.
För det var spännande. Det var nämligen så att jag i min första äktenskap. Mm. Så det var då jag bara upptäckte, jag hade fantastiska jobb. Jag jobbade på TV3, jag fick jobb på MTV, jag jobbade på Emma Tillstad, numera Live Nation. Jag hade ju världens roligaste jobb. Och liksom egentligen borde jag vara hur glad som helst. Men jag mådde inget bra. Jag började inse någonstans på vägen att liksom det är någonting som inte stämmer. Och jag och min fru, det blev sämre relation. Det var inte så att liksom jag slutade älska henne, utan jag insåg att jag slutade älska mig själv. Och jag hävdade att sanningen kom ikapp. Och jag började söka oss hjälp av psykologer och terapeuter. Och jag bara kände liksom, nej men vissa av dem har mer problem än vad jag har. Så jag, det gav ingenting. Och jag var nog ganska mycket lösningsfokuserad. Då fick jag höra talas om en kille som heter Johan Ekenberg. Han är en kroppsläsare. Och jag fick höra att han, om jag träffar honom så kommer han kunna hjälpa mig. Och jag tänkte så här, jag har ju ingenting att förlora på det. Alltså jag mådde så dåligt. Så jag valde att åka ut till honom utan att veta vad som hände. Kom in där i hans stuga. Han ber mig sätta mig ner. Jag pratar lite, sen ber han mig gå fram och tillbaka i rummet. Och när han gör det så sätter jag mig sen efteråt. Och då bara han berätta för mig vem jag är. Och jag vet inte än idag, men han sa saker som gjorde så ont men som kändes så skönt, som bara fick mig att bara vakna upp. Och jag bara, aha, nu förstår jag vad det handlar om. Och jag var så begeistrad av honom, så att när timmen var klar, då säger jag åt honom så här, Johan, jag gör vad som helst. Säg vad jag ska göra så gör jag det, för jag vill bara vara bra. Nej, men du behöver komma i kontakt med dina känslor, och det bästa sättet du ska göra det är att gå med den här kursen. Och det roliga var att då jobbade jag på Emma Telstar, och jag frågade, ja, när är kursen då liksom? Nej, men den är i Valborgshelgen. Ja, men herregud, vad skönt, tänkte jag så här, för vi skulle gå upp till Åre med Emma Telstar då. Och då fick jag en anledning att inte gå på kursen. Så jag sa, jag är ledsen, jag kan inte. Och då sa han så bra sak. Men det är här som är ditt problem, Peppe. Du bara går den lätta vägen. Du bara följer med. Du låter alla andra bestämma över dig. Men du måste faktiskt ta beslut själv vad du vill i ditt liv. Och när han sa de orden så bara pang i bröstet. Så jag tackade ja på den här kursen. Och Johan bad mig också jobba lite med frigörande andning. Jag vet inte om ni känner till det så mycket, men det är liksom, du ligger ner i princip och så hyperventilerar du, och då får du så mycket syre i hjärnan så du släpper massa blockeringar. Och jag hade gjort några gånger också nu och pratat lite mer med Johan under tiden. Så jag åker iväg lite försenad. Jag bara känner liksom att på den tiden rökte jag och var supernervös. Men jag åker den här kursen. Jag möter 25 andra personer i den här lokalen som jag kommer till, och jag känner, gud vad är det för idioter. Men tydligen jag själv insåg att herregud, jag är också en idiot. Så jag åker dit och hälsar på människorna, och sen säger Johan, som är då kursledare också, att nu är ni på kurs. Nu har ni liksom chansen här. Ju mer ni engagerar er, ju mer kommer ni få tillbaka. Och jag kände verkligen så här, nu har jag valt att åka hit, nu ska jag köra hjärnet. Sen säger han åt oss att vi ska gå på scen en och en och presentera varför vi är här. Och det blir ju knäpptyst. Det är ingen som vågar gå upp. Men då, det var någonstans där som jag bestämde mig. Nej, nu är jag här. Nu måste jag köra all in. Så jag går upp på scen. Jag ställer mig längst fram. Och så bara tittar jag ut över alla andra och säger så här. Jag heter Peter Ekmark. Jag är här för jag har världens sämsta självförtroende och världens sämsta självkänsla. Mm. Och jag vet faktiskt varför jag har det. För jag har en tvillingbror. Mm. Och min tvillingbror, han ser ut som Tom Cruise. Mm. Och det innebär att hela min uppväxt när jag träffat och blivit kär i tjejer, så är min tvillingbror också blivit kär i samma tjej. Mm. Och jag har alltid fått höra, Peppe, du är så himla snäll. Mm. Men Nicky är ju lite snyggare. Mm. Förstår du det? Jag har präglat min uppväxt. Mm. Men det är ju så, det här sitter ju i huvudet. Mm. Och jag började inse att det här är något som bara förstör mig. Mm. Så att, och därför är jag här, sa jag. Så gick jag ner och satte mig. Och sen kom det mest intressanta. För i och med att jag vågade öppna mig så mycket, så kom ju en efter en av de här kursdeltagarna upp och ställde sig på scen.
Och var hyperärliga då.
Hyperärliga. Och du vet, de blottade sig så mycket. De berättade sina stories. Mm. Och det var då jag insåg för första gången. Alla människor är olika. Alla människor har någonting i bagaget. Mm. Det handlar bara om att se det som finns bakom den här fasaden. Mm. Och det tog jag med mig i alla mina företag och jobb som jag haft. Så jag har blivit så otroligt intresserad av människan bakom den här ytan. Mm. Och det är det som jag tror också att jag har lyckats så bra som jag gör idag.
Och vi alla är sårbara ibland. Och att...
Ja, men självklart. Och det är det. Man måste bara vara mänsklig. Mm. Och man kan inte tro att man kan leda alla på samma sätt för alla olika grejer. Mm. Så det här var ju det bästa som har hänt mig.
När vi kommer in på din grupp och det här med ledarskapet och hela din karriärresa som har också varit helt fantastisk. Ja. Och kanske ännu mer efter att du har samlat dig själv och fått det här, den här självförtroende och självkänslan tillrättalagd. Mm. Kan du berätta hur du började då? Om vi tänker lilla Peppe och dina första jobb och så. Om vi börjar ända där så att vi får höra lite, vart börjar man för att sen bli som idag vd på Clipster, men också lång erfarenhet från MTG?
Nej, men det började ju med att det kommer ju tillbaka till den lilla bliga pojken. Många syskon, jag ville någonstans visa hela världen, jag kunde också. Och jag ramlade ganska snabbt in på som säljare. Och det var även där, jag visste inte så mycket om sälj, men jag tyckte det var jättecoolt att jobba på ett kontor på Östermalm. Min kompis Ragnar Tingström som driver Scream idag tillsammans med kollegor. Han satt där och jag var lite avundsjuk på honom, så jag vill också börja jobba där. Sen hjälpte mig in där och det var ett företag som heter Projektinitiativ. Och där blev jag faktiskt kvar i 10 år och det var då jag upptäckte glädjen i att jobba som säljare. Jag tyckte det var så himla roligt. Jag fick visa, jag blev ganska duktig, men det var nog bakför att jag ville visa att jag kunde. Och så är det ju, är jag ju duktig säljare så händer det massa saker. Jag blev erbjuden att börja jobba på TV3 och TV3-resan var ju helt fantastiskt rolig. Var där i 3 år och gjorde massa galna roliga saker.
Första jobbet där med Ragnar och gänget, var det kallsamtal och det här klassiska, eller vad fick du göra där?
Det var allt från att sätta sig och boka möten. Mm. Jag sålde bland annat annonser i tidningen Expressen. Mm. Fast vi köpte egna helsidor och så döpte vi om dem till en inredigt hem, allt för hus och trädgård, vinterbilen. Mm. Och så gick vi och sålde det vidare med 5 införande. Och så när jag började fanns det 3 stycken teman och jag blev ansvarig för alla de teman. Jag tror vi hade 50 teman. Det var en period när vi hade i princip en eller två helsidor varje vecka i Expressen. Så jag fick också vara entreprenör där, vilket var fantastiskt roligt.
Och i och med då att du var duktig där, för det hörde jag att du var, så blev det alltså in på TV3?
Ja.
Berätta om det.
TV3, alltså, om du är på en organisation som jag var i 10 år, då blir man ganska trygg. Och helt plötsligt så kom jag in på TV3. Och jag kom ihåg, jag tappade självförtroende totalt. För jag visste att jag kunde sälja, men jag kunde ju ingenting om produkten. Men någonstans på vägen så började man förstå, vänta nu, det här var inte så svårt. Och jag gjorde ju en fantastiskt rolig affär med en skivbransch som jag verkligen förstod att det här blir intressant.
Och, vad var det då? Vill du avslöja? Men
jag fick ju förmånen att lansera Laura Pausini i Sverige på ett väldigt annorlunda roligt sätt. Det var ju på den tiden jobbade man inte så mycket med CPO-dealer, kost per år affärer. Och jag hade hört den italienska sångerskan i Italien för en massa år sedan när jag satt där nere. Och du vet, förälskade henne. Och sen var det bara en slump. Jag började jobba på TV3. Mm. Och sen så fick jag ansvar för skivbolag. Och min uppgift var att åka upp då och förklara för alla kunder varför TV funkade. Och till slut så kom jag till Warner Music. Jag tror jag var där 4 eller 5 gånger. Och fick få dem att köpa tv. Och de trodde inte på det. Och så bara av en slump. Jag vet, saker bara händer. Så säger de... Säger jag, men herregud, ni måste ju testa. Mm. Och så bara slänger jag ut, har ni Laura Pausini? Mm. Och de bara, Laura Pausini? Ja, men hon kommer aldrig funka i Sverige. Och då var det så här, men vad... Jag bara kände så här, nu har jag chansen att liksom testa det här. Och det var nog mer för hjärtat och magen. Mm. Hon var ju en fantastisk sångerska. Så jag sa så här, kan vi inte göra en test? Mm. Istället för att ni betalar 500 000 kronor, så betalar ni 100 000 kronor- och sen så får jag 10 kronor per CD. Mm. Så vi testade tillsammans. Mm. Och de var ju så här mycket, ska vi göra eller inte? Liksom. Och de sa, men kan vi inte göra med Rod Stewart istället? Jag bara, nej det går ju inte. Det är ju liksom Laura som gäller. och till slut går jag med på det. Jag kom och åker tillbaka till jobbet. Och min dåvarande chef, som var Lars Benelicke faktiskt, som... Jag fick så ont i magen. Jag hade inte förankrat det här. Jag visste inte ens man fick. Och MTG på den tiden, det var stenhårt. Man åkte ut för det minsta. Men jag kommer ihåg när jag åkte tillbaka, så jag kände så här, nej, nu har jag verkligen chansen. Och jag tror så mycket på det här. Så jag gick upp till Larsa då och sa, presentera upplägget till en italiensk artist som har slagit hela världen. Nu skulle hon lanseras i Sverige. Jag kommer ihåg Larsa, han sa efteråt sa han så här, Peppe, när du kom med den här idén, jag trodde inte på den för 5 öre. Men jag hade inte mag att säga nej.
För att du var så engagerad.
Ja, den energin där du kom med. Sen sa jag. Och det var ju superkul.
Och då började du få mer självförtroende. Med,
nej, men det roliga var som hände av det. För att vi körde igång den här kampanjen under 4 veckor. Första veckan tror jag sålde 1000 skivor. Andra veckan 2000. Tredje veckan 3000. Och jag hade ju trott någonstans att de skulle sälja 7-8000 skivor i alla fall. Mm. Men 4:e veckan så exploderade. Hon kom upp med nästan 10 000 skivor. Och det blev ju en braksuccé.
Just det.
Och jag blev ju superglad.
Och 10 kronor per skiva blev skönt för er.
Ja, men det var ju en 100 där. Mm. Plus de där 100 till. Så det var ju en bra affär. Mm. Men historien slutade ju inte där. För helt plötsligt så, när den kampanjen var klar, då sa jag till skivbolaget och frågade TV3 då, kan vi inte köra på lite i och med att det är en CPO? Mm. Så skulle vi ha ledigt utrymme så kör vi på. Mm. Och det var ju absolut så de. 4 veckor senare så ringer skivbolaget. Och då berättade de att de vill bjuda mig på middag. Och jag frågade något speciellt. Nej, men kom till Laroy imorgon. Jag åker dit och det är hur mycket folk som helst i den här lokalen. Och jag möter deras vd som kramar om mig. Jag säger, Peppe, du har gjort mig framgångsrik. Och bara, vänta, vad är som händer liksom? Kommer in där, jag möts vid ett stort bord. Och det är champagne och champagneglas och... Så det är bara fråga, men nu får ni berätta. Ja, det är så att Laura har sålt 40 000 skivor. Och så fick jag ett paket och så öppnade jag upp det. Och då visade det sig att en artist som har sålt 40 000 skivor på den tiden får en guldskiva. Och så fick jag ett paket som visade vara en egen guldskiva till mig. Och jag är så otroligt stolt över det. Men det roliga var ju också sen att just då TV4 var på gång upp. Vi hade lite dåligt självförtroende på TV3 också. Och jag kommer tillbaka dagen efter med skivan i handen. Jag möter Karsten Almqvist som var vd på TV3 och visar upp skivan. Och det blir så mycket energi i det här. Helt plötsligt bara, men vänta nu, TV3 funkar. Och det blev liksom en... Jag kommer ihåg verkligen vilken energi det blev i TV3.
Så,
Men så hände en sak.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Till. Mm. 3 veckor senare så ringer skivbolaget igen. Mm. Och då frågar de, vad är det nu då? Jo, Laura Pausini i Stockholm. Mm. Och hon ville äta middag med dig.
Oh,
så jag åt middag med Laura. Och hon sålde, tror jag, 85 000 skivor. Jag blev ju Sveriges mest sålda artisten i period. Och det som är roligt med det, det var ju det som jag då insåg, att om jag bara följer mitt hjärta då och verkligen tror på det jag gör, då kommer jag. Och det är väl någonstans det som jag har tagit med mig. Jag tycker jag skryter, men jag tycker det är roligt.
Men det är kanske ett bra medskick också till andra, att faktiskt lita på att passion och engagemang kan ibland fylla glappet mellan att man kan allt eller vet allt om en produkt. Eller?
Absolut. Mm. Jag tror det är jätteviktigt.
Från TV3 nu då, vad hände karriärsmässigt då för dig?
Efter TV3 då fick jag ett riktigt bra självförtroende. Då hade jag under lång tid bestämt, jag hade funderat på en affärsidé. Och det var att hyra ut skoputsmaskiner till företag och organisationer. Och jag fick sånt självförtroende, så jag slutade på TV3 och drog igång det här företaget Smile and Shine. Och det var ju en fantastiskt rolig resa. Jag drev det i 6 år.
Med bra resultat om.
Ja, absolut. Det blev fantastiskt. Och det, jag kan inte säga att jag blev miljonär på det, men han som äger idag mår väldigt bra av det. Och jag har aldrig varit intresserad av pengar, det är rätt intressant. Utan mer liksom att testa om det funkar. Men det jag är mest stolt över är att jag faktiskt blev nominerad till årets entreprenör med det företaget.
Just det.
Och tack vare det företaget kom jag i kontakt med Metro. För att en av mina möten jag hade med Audi, så träffade jag marknadschefen där som blev så imponerad av mitt driv. Så han föreslog att jag skulle kontakta Pelle Törnberg. Och Pelle Törnberg, då sa jag, men Pelle får väl ringa mig. Och så ringde Pelle.
Hade du självförtroende alltså?
Ja, men jag hade, herregud. Ja, men om du har gjort de här sakerna som jag gjorde, och framförallt med den här kursen som jag verkligen lärde känna mig själv. Och sen dessutom hade jag sålt ett bolag som har gått bra och fått lite pengar. Hade träffat min nya fru och liksom livet lekte. Det är klart att man får lite självförtroende. Pelle ringde mig och var jätteintresserad. Han frågade vad jag faktiskt var. Han frågade, jag kommer ihåg vad han sa, Peppe, vad tror du att du kan tillföra? Jag hade ingen aning, men jag kommer ihåg att jag sa så här: jag tror att jag kan hjälpa MTG Metro att öka omsättningen med minst 100 miljoner. Och då sa han så här, vad ska du ha för det då? Ja, 1 miljon låter väl bra. Och då sa han så här, ja, det låter som en bra affär. Och så fick jag träffa vd och allting. Och till slut blev jag försäljningsdirektör där.
Och du, var du där i 2 år? Eller?
Jag var där i 2 år. Och det var en fantastisk resa. För faktum var att just Metro, det gick inte så bra på den tiden. De hade ju haft liksom de här topparna när liksom vi personal, nej, vet du, platsmarknaden exploderade, och sen så har vi tappat försäljningen. Och det var ju faktiskt så att det finns ju Dagens Medialistan, och där var vi klassade som 27:e och sämsta säljbolaget. Och det var en otroligt spännande resa och med massa utmaningar, och jag bestämde för att gå all in där och verkligen köra järnet.
Vad hände med 100 miljoner då, som du lovade?
Ja, men det roligaste, jag kommer inte ihåg siffrorna, men det blev ju ett resultat utan dess lika. Jag klev in i augusti, och i februari när Dagens Medias medarbetarundersökning kom, då gick vi från 27:e och sista plats till 2:a plats. Det är ganska bra jobbat.
Och hur långt senare var det, sa du?
Ja, det var ju 7 månader senare.
Just det.
Så att där kan man ju prata om att vi skapade energi. Och det var det här som min erfarenhet som från tidigare. Liksom, att jag märkte ganska snabbt att säljarna var ganska skrajade. De var rädda för sparken, de vågade inte säga vad de tyckte och allting. Och jag kände någonstans att det här är ju fantastiska människor. Jag får mig till och med att Pelle sa sparka alla och ta in nya. Men jag kommer inte ihåg, men jag bara vet att det var något sånt. Och jag bara kände att jag måste ge dem en chans. Och det här var ju helt fantastiska människor som inte hade blivit sedda heller. Men det roligaste var ju, för vi gjorde om allt. Vi flyttade, de satt på nedervåningen i bunkern som kallas Metro. Och jag sa, vi måste flytta säljkorgen upp på övervåningen. Vi måste köpa nya möbler. Vi till och med skaffade nya tjänstebilar. Det var ett jädra liv där. Det går inte. Men jag säger, det här måste göras för att skapa den här energin. Och det blev ju bra. Men det roligaste var när vi fick 2:a platsen. Jag var ju superstolt. Men alltså på så kort tid. Men säljaren var ju skitförbannade.
Förra?
Jag bara, vadå då? Ja, men Peppe, du har ju sagt att vi skulle vara bäst. Nu är vi bara 2:a. Och då sa jag så här, men du vet vad som gäller. Det är ju bara att jobba en år där. Och året efter så tog vi 1:a platsen. Och dessutom då så var ju då man införskaffade Stockholm Media Week.
Just det.
Och då fick vi första priset där också. Och då
som
var
närmar ingen, sig.
Och då var, inte när, då var det ju Pelle Törnberg som lämnade över priset. Mm. Och då var jag riktigt stolt. Så det var ju så, det var ju två fantastiska år som jag verkligen var nog den jobbigaste men de roligaste i mitt liv på den tiden. Men jag var helt slut, så jag slutade det sen. Och så startade jag konsultbolag. Jobbade med, drog igång ett rekryteringsföretag som heter Agentum. Mm. Fantastiskt roligt, finns idag, heter Nova Agentum. Mm. Sen så blev jag ansvarig för att hjälpa till med Kanal Lokal, lokal-tv-kanalen. Och jobbade där i 2 år som konsult. Mm. Och problemet med Kanal Lokal, det var ju att vi lyckades aldrig få några tittare. Men vi sålde otroligt bra, så det var ju fantastiskt roligt. Och sen efter det så startade jag en kundklubb som heter Viva Vill. Och där trodde jag verkligen att jag skulle bli superrik.
Mm. Men?
Men det kostade mig många, många pengar. Alltså jag gick därifrån med skulder på kanske 1 miljon kronor och var nästan så här personlig konkurs. Mm. Jag kommer ihåg då att jag var nästan vi skulle behöva sälja huset. Och jag sökte ju jobb överallt för jag måste liksom hitta det här.
Komma igen. Mm.
Ja, men, och jag fick ingen jobb. Det var precis Lehman Brothers-kraschen. Ingen vågade anställa. Jag tror
är vi på 28 nu alltså?
Ja, då är vi 28. Mm. Ja, det är vi. Mm. Och sen då, vad gör man? Skulder, inga pengar.
Så när livet hade lekt och sen nu inte lika mycket.
Ja, men jag är så tacksam med det här. Mm. För det är då som man blir stark.
Mm. Och ödmjuk, ja. Om inte annat.
Mm. Då startade jag ett företag som heter ProCalls. Mm. Som var ett mötesboknings- och utbildningsföretag. För jag tänkte, om inte någon vill ha mig får jag ta ansvar för mig själv. Och jag slet verkligen hjärnet och fixade kunder och... Det intressanta var att jag var ju mer eller mindre skuldfri. Jag hade en liten skuld kvar till min mamma. Mm. Men sen var jag skuldfri. Och då ringer MTG. För då var det så att Jocke Nordling då, som jobbade på Karat då. Jag hyrde in Karat för jag ville att mina säljare på Kanal Lokal skulle bli duktiga och kunna produkten och marknaden. Och Jocke var så imponerad hur vi kunde omsätta så mycket fast vi inte hade några tittare. Så han ringde mig och sa, Peppe, vi har ju många tittare som helst, men vi omsätter inte alls likadant. Skulle vara intresserad av att bli försäljningsdirektör eller säljchef på TV3? Mm. Och klart att jag var sugen på det. Framförallt var jag mentalt slut. Så jag tackade ja till det jobbet och klev in där.
Just det. Så han fick ta resten av dig när du var helt slut.
Ja, men jag är så tacksam över Jocke Nordling. Alltså han är en fantastisk människa. Och det jag gillar med Jocke är att han lät mig få göra precis som jag ville. Mm. Vi hade duster, absolut. Mm. Men det var roliga duster. Och han liksom höll mig fri. Och jag klarar inte av chefer som ska styra mig. Mm. Då dör jag. Då tappar jag lusten. Mm. Men Jocke hade den förmågan. Och jag har haft fantastiska år. Jag trodde ju aldrig jag skulle vara på MTG i 6 år. Men så länge blev det.
Vad hände då från det? Och hur utvecklades det?
Nej, men man läser ju sina erfarenheter. Jag kom av första dagen. Just med blottläggning. Jag kom av första dagen. Man kommer in där, stor företag, organisation, liksom, man ska visa att man är duktig allting. Och jag bara kände, nej, nu ska jag vara mig själv. Så första mötet med min kår, mina säljare som jag skulle jobba med.
Hur många var det då?
Det var 10 personer. Mm. Jag kom ihåg så väl, jag sa, hej, Peppe Ekman heter jag. Jag tycker det ska bli jättekul. Men jag skulle vilja erkänna att jag kan inte så mycket om den här verksamheten. Mm. Och jag skulle nästan vilja fråga er vad ni tycker vi ska göra om det här skulle bli riktigt bra. Mm. Och för mig var det en ganska enkel fråga. Men jag såg på dem att, men vänta nu, vadå? Ska vi berätta för honom? Ja, men jag kan ju inte det. Ni kan det ju. Mm. Och jag tror att det var någonstans där som de fick lite förtroende för mig. Och sen ska man alltid ha en höger hand med sig. Mm. Och det var en kille som heter Daniel Stramme som jobbade där. Som jag snabbt lärde känna. Och han var... Han kunde produkten så bra. Medan jag då visste att jag kunde det med ledarskapet. Mm. Så vi tillsammans blev ett magiskt par. Och jag är så otroligt glad än idag att jag fick förmån att träffa Daniel. För han fick mig att bli framgångsrik på MTG.
Och det, fick du honom att bli framgångsrik?
Ja, vi käkade faktiskt lunch för en vecka sedan.
Vart är han idag?
Nej, han är ju nu på Airtime Sales som blev företaget som Kanal 5 och TV3 startade regionalt. Och jag kan ju återkomma om det, men det var ju de här åren tillsammans med medgångar och självklart motgångar. Men jag är lite stolt, jag var där 24 kvartal och vi missade 2 kvartalsmål på 24 kvartal.
Just det.
Och det byggde inte på stenhårt jobb, utan det berodde på kärlek, vi hade roligt, vi reste mycket, vi tillåt varandra liksom göra det man väl ville göra. Och jag tycker det måste säga, de åren nu var nog de roligaste jag haft. Och jag saknar det här gänget så enormt mycket. Jag kan inte säga att jag saknar MTG, för jag tycker MTG är fantastiskt. Men just den här åren med de här människorna. Och jag märker ju idag att det här är ju vänner för livet. Jag tror vi ska ha en liten reunion i augusti. Jag hoppas alla kommer ner då.
Men du blev försäljningsdirektör sen. För nu var du säljchef först där.
Först var jag säljchef. Och sen så slog man ihop radion och tvn. Och då fick jag titeln försäljningsdirektör för både radio och tv regionalt. Men det var ju ganska snabbt som vi insåg att det här kommer inte funka. Så vi slogs upp igen och så blev det tv och blev det radion. Och då fick jag behålla titeln. Och då, när jag började var vi 6 regioner och vi blev ju 19 regioner samtidigt också. Så då anställde vi fler, jag tror vi var som mest 25 personer i min grupp.
Just det.
Och sen körde vi där och vår stora dröm var ju faktiskt att regionalisera TV6. Eller faktiskt slå ihop oss med TV5, för jag var ju med och pratade om det här med Jocke på den tiden. Att tänk, varför startar vi inte gemensamt säljbolag? Och ja, men det blir inte alls som man vill. Så att, ja.
Du nämner mycket om att du har kommit in i jobb, organisationer och olika utmaningar, även att starta eget, med egentligen kanske inte så mycket kunskap alltid om det du har gjort. Jag menar, från att sälja skogputsmaskiner till att sälja tv och radio. Men tror du, jag har frågat det här förut, jag tycker att det är en intressant fråga. Tror du att övertro på sig själv fungerar som placebo?
Alltså man måste ju tro på sig själv. Det är jag övertygad om. Men man måste ju tro på sig själv i sin kapacitet, vad man kan. Exempel, jag vet idag att jag är en duktig ledare. Och det är klart att jag måste ju peppa mig själv också så jag inte tappar självförtroendet. Men det är otroligt viktigt att komma ihåg vem man är. Att gå in och tro att man kan någonting om tv eller...
Om
man inte kan det, då är man ute på halis.
Men när man säger till en chef som ska anställa en på MTG att jag ska öka ert resultat med 100 miljoner, det är rätt kaxigt och det är svårt. Det där är ju en hypotes, det är något
jo,
som man tror och hoppas. Liksom.
Du säger något väldigt intressant nu, och det här är ett kul. De gångerna som jag verkligen ville ha haft ett jobb har jag aldrig fått det. Och jag vet idag varför.
Mm.
För då försökte jag sälja in mig själv. Nu, när jag slutar på MTG. Och jag har faktiskt fått en del bra jobberbjudande. Och jag har fått jobberbjudande på företag som jag till och med sagt, jag är ledsen. Jag kan ingenting om er bransch. Och jag har till och med känt så här, men är jag verkligen intresserad? Så då är ju mer ärlig mot mig själv. Och så här, jag kan ingenting om det här. Jag vet att jag kan hjälpa till att bygga upp en säljorganisation. Det vet jag, och det kommer jag kunna fixa. Men just på en grej. Och det, vad händer då?
Att de säger, nej
men, ja, men det läver dig, det är inget farligt. Och helt plötsligt bara ramlar jobben in.
Vad drömmer du om numera då? Nu har du ju nått höga positioner både som försäljningsdirektör på MTG och idag.
Jag har massor av drömmar. I september släpper jag min bok. Och den boken heter Pojken som levde sina drömmar. Och det är en självbiografi av mig. Och den har lett till att jag har skrivit avtal med förlaget och släppa 2 böcker till. En bok som handlar om sälj och ledarskap. Och sen en barnbok som handlar om en entreprenör. En liten pojke som, det handlar om mig när jag var 12 år och startade en cykelverkstad i mina föräldrars garage. Och hur man som barn då kan, tanken är att barn ska bli lite inspirerade i den boken.
Om du skulle ge karriärtips till unga karriärsugna människor där ute, kanske säljare som lyssnar på det här eller andra individer som vill nå framgång, vad skulle det vara?
Att nummer 1, hitta sig själva, vara sig själva. Och nummer två, be om råd och hjälp. Jag träffar så många människor som tror att de kan allting själva. Men alltså, sätt, fråga den som har gjort resan. Men jag har tre mentorer. Mm. Min ena mentor, det är liksom min gamla chef, Stefan Sebe, som jag jobbar med. Han har alltid varit min affärscoach när det gäller liksom sälj och allting. Sen har Johan Ekenberg som min kroppsläsare. Mm. Han har hjälpt mig med min personliga utveckling. Mm. Och sen är jag faktiskt en spåkvinna också. Mm. Och den spåkvinnan, det är klart att jag tror inte att hon kan styra över mitt liv. Mm. Men hon ger mig så mycket energi. Mm. Och så fort jag hamnar så här, jag skulle inte säga konflikter med mig själv, men vart jag ska någonstans i livet, så pratar jag med någon av de här. Och det är fantastiskt. Det är lite som coaching som man håller på med idag. Att man liksom, de hjälper en att hitta mina egna svar inombords. Och svaren sitter jag hos alla längst in. Det handlar bara om att ta fram dem. Och sen det sista. Gör misstag. Våga vara er själva. Var inte rädd för att få sparken. För att ni liksom gör dåliga grejer. Jag vet inte hur många gånger jag utmanar både Metro och MT. Jag liksom har gjort saker som absolut inte får göra. Inga förbjudna saker. Men jag har trott på det. Mm. Och det vill jag verkligen uppmana där med Laura Pausini också. Försök att hitta något som du tror på. Det är lättare att be om ursäkt efteråt än att fråga om lov. Sen måste man ju självklart hålla sina ramar. Mm. Och det, jag pratar inte om att man ska bli någon rättshaverist nu. Mm. För det är inte det handlar om. Men, liksom,
men lite lagom bångstyrig.
Ja, på ett positivt sätt. Mm. Och jag tror att det krävs ett mycket mer av en sån ledare också. Att våga släppa fritt och tillåta folk att göra misstagen. Men det är då de växer också. Jag måste säga att den som jag lärde mig mest av i chef, det var när jag var på EMA Telstar. Då hade jag en chef som heter Staffan Holm. Han ställde aldrig någonsin krav på mig. Han bara sa, Peppe, bygg upp det här, gör vad du vill. Jag såg katten att jag blev honom trogen.
För han hade förtroende för
dig. Han hade förtroende. Och med att se till att ge förtroende till de här människorna så kommer de växa oanade. Men så länge du fick styra dem så kommer de aldrig blomstra. Det är 100% övertygad om.
Strålande. Tack så hjärtligt, Peppe Ekmark, för kontakten vi har hållit sedan det där första kallsamtalet. Jag ringde till dig och för förtroendet att vara med och blotta dig och din historia i våran podd idag.
Tack så mycket, tack för att vi kom. Jag kommer faktiskt ihåg det samtalet.
Gör du
idag.
Det?
Ja, men jag tyckte du var så otroligt charmig. Så en hemlighet var att det du som fick mig att skratta.
Var
så
bra. Det? Ja, jag minns att vi skrattade länge och väl. Jag minns inte ens vad vi pratade om, men garva gjorde vi himla länge.
Nej, vad kul när du hörde av sen igen.
Ja, eller hur? Och hänvisade till det.
Ja,
och då kom du också ihåg det.
Absolut. Ja. Nu sitter vi här.
Ja, se. Alla vägar bär till Rom. Tack så hjärtligt och ha en fin dag allihop. Och med det tackar vi Peppe Ekmark som kom hit och var med och deltog i vår podd. Och tack till alla er som har lyssnat. Ha det gott.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.